Välkommen till Magpodden. Här kan du lyssna på ett samtal mellan mig och en blivande eller nuvarande mamma om ett specifikt ämne. Ett nytt samtal kommer varje vecka på veckodagen som passar ämnet. De olika kategorierna hittar du enklast på Magpoddens hemsida, magpodden.com. Där hittar du också porträtt på dem som jag pratar med här. För jag är porträttfotograf i Vasastan i Stockholm med speciell inriktning på gravida och nyfödda. I min studio har jag haft många fina samtal med mina kunder. Och en dag insåg jag att de här samtalen kanske var någonting som andra kunde ha glädje av att lyssna på. Av olika anledningar. Och så kom Magpodden till. Jag heter Bodil Bergman Hughes och mitt företag heter Bergman Hughes Images. I övrigt så gillar jag saltlakris, sköna soffor, roliga kvinnor, berg- och dalbanor, sena kvällar, stora hjärtan, solmusik och kaffe. Bland annat. Nu börjar vi. Välkomna, välkomna till Magpodden. Vi kastar oss rakt ut på en magmåndag, tycker jag. Och jag sitter här med en återkommande gäst som heter Anna. Hej!
Hej! Hej Bodil!
Här sitter vi för att vi kan inte låta bli.
Nej.
och det är mamma måndag därför att förra gången pratade vi ju om profylax. Mm. Eller inte om förlossningar egentligen, och väldigt mycket annat fick vi in. Handeldvapen tycker jag mig minnas. Vi pratade om men
och lite massage.
Det bara slog mig nu, eller hur? Och så tänkte vi att du har, för det var ju baserat på dina kurser och det du brinner för, ska vi säga. Inte bara att du kör kurser i allmänhet. Och nu så har du ju flera, det fortsätter ju efter BB. Mm. Och nu ska vi prata om föräldraskapet. Det var ju ett liksom lättdefinierat ämne, tycker du inte? När jag hörde mig själv säga ordet, tänkte jag, men...
Det är som att prata om värderingar.
Det är som att prata om liksom, ja, eller hur?
Livet.
Oh god, ja. Men vi kan se om vi kan hålla oss på en halvtimme då. Ja. Hur ska det gå? Men det är ju spännande, och jag vet ingenting om dina föräldrakurser.
Nej.
Och det är väldigt spännande, tycker jag. Jag tycker om sådana intervjuer när jag inte vet någonting. Då får jag fråga mycket och avbryta jättemycket.
Ja, för det är bara att köra.
Men du har säkert koll på vad du ungefär ska prata om.
Ja.
Ja. Så att om det jag tänker på föräldraskap, det första jag tänkte på faktiskt när jag gick och fixade lite innan vi sitter här. Mm. Det var det här att man, jaha, nu ska vi se... Nu blir folk säkert upprörda för att, inte för att bry mig, jag bara säger. Ja. För att alla, det här med andras åsikter om hur andra ska göra med sina barn. Och det är samma sak med amning. Alltså förlossning tar man emot all hjälp man kan få. Mm. Eller hur? Mm. Säg vad du kan som gör att jag kan föda barn på ett bättre sätt. Där har folk inga problem. Mm. Amning, och det förstår jag, för det är så känsligt. Mm. Det här att man ska vara, liksom, man vill så väl och man vill så mycket, och det är väldigt svårt att höra. Och det var som vi sa på en samtal nyligen, att känner inte att du liksom är frustrerad, utan var förbannad för att du inte får hjälp. Var förbannad istället att du inte får ordentlig amningshjälp. Mm. Så att det kanske är så att folk egentligen vill ha det och inte känner sig så kritiserade, men det är känsliga saker. Och då tänker jag, föräldraskap är ju känsliga saker. Eller?
Ja, alltså, jag undrar om inte det håller på att förändras. För jag upplever att många av dem som kommer till kurserna nu, de vill ha alla möjliga strategier även inför att vara föräldrar. De börjar förstå att det kanske är en utmaning det här. Mm. Man hör talas om alla som har kolik och sömnproblem och allt vad det kan vara.
Ja, just det.
Och att man känner liksom, måste det vara så? Ja. Och faktum är att för mig ingick det jag nu har som separata föreläsningar, ingick i ett litet minikoncept i profylaxkursen från början. För mig är det också profylax. Ordet profylax betyder förebyggande. Så hur kan jag tänka, göra, agera för att minimera risken för att problem uppstår?
Men det är så stort ämne. När du tänkte på att du här ska göra med en sandlärare ut, eller vad tänkte du egentligen när du började? Berätta vad du tänkte. Vad var det som drivkraften?
Alltså det är precis som med profylaxkursen, att när jag själv stod inför att föda barn så var jag så här, shit, det här verkar jobbigt. Liksom. Ja, vad kan jag göra?
Vad finns manualen?
Och jag är någon slags, jag tror att jag jobbar ju som managementkonsult också. Mm, mm. Och jag är liksom konsult i hela mitt sätt att vara. Så står jag inför en stor utmaning, vilken som helst, så blir jag så här tvärnit. Mm. Vad behöver jag veta för att det här ska bli bra? Så jag var likadan som inför att föda barn. För jag var så här, jag hade inga bra exempel. Nej. Alla mina vänner, väninnor, sånt där som har barn, jag tyckte det ena verkar jobba den andra. Det var kolik, de vankade av och natt hela nätterna. Det var nattningsritualer i timmar. Och så drogs rullgardinen ner i fel ordning. Eller om man satte sig på fel plats vid bordet. Eller, det var så mycket tjafs.
Du hörde sådana historier.
Ja, men vadå, vi var ju hemma hos kompisar med flera ungar. Och vet, de försvann i flera timmar för att de skulle lägga ungarna. Fastän de själva var värda till sin egen middag. Och jag var så här, nej men hallå.
Ja.
Jag vill kunna lägga barnen, pussa dem på pannan och säga natti natti älskling och gå och så ska de sova.
Och när du säger samma en gång så tänkte jag också. Och jag kommer ihåg, vi bodde så, jag fick barn sent. Jag lyfte mig sent till barn sent. Och då var vi hos vänner som hade barn, och då minns jag också det där att de gick ifrån middagen i ett par timmar. Vi satt med en person för de andra nattade, och då kände jag exakt samma sak som du säger. Och sen har jag haft de här grejerna här. Alltså det är i alla fall.
Ja.
Och det här är så himla, men det är intressant att höra vad du, men det är inte bara
något annat, igen, det är så mycket annat. Som jag hade när jag det var, vi hade vänner som hade hälsat på oss på landet, och så hade de en liten tjej då på ett år någonting sånt där. Våra barn hade redan lagt sig för länge sen.
Ja.
Klockan var säkert 10 på kvällen, 9-10 på kvällen. Ungen var ju dödstrött.
Ja,
och föräldrar lyfter upp den här ungen, tittar på den och säger, nej, hon är inte tillräckligt trött än.
Oh my god.
För att kunna lägga henne ens.
Nej men gud.
Alltså det var helt annat.
De ville ha henne utmattad för att få chans.
Ja, för att ha någon som helst chans. Och jag har någon sån här, jag vet inte, på något sätt, jag har bara fått med mig det att det som ska vara naturligt med att vara människa, det vill jag förmedla till ungarna, ska vara naturligt för dem också. Det vill säga att det är naturligt att gå på toaletten. Det ska inte behöva vara något konstigt. Det är naturligt att gå och lägga sig.
Nej.
Det ska inte vara något konstigt.
Nej.
Det är naturligt att äta. Det ska inte vara något konstigt. Alla de här sakerna har vi en tendens att ställa till det så att det blir konstigt.
Aha.
Så att, då blir jag så här, hur kan vi göra om så att det blir bra från början?
Det är lite så här grundidén med hela din kurs alltså.
Ja, och man kan ju alltid börja var som helst. Har du spårat ur, så man kan ju alltid spåra rätt. Vi spårar alltid ur. Jag spårar också ur. Ingen är ju liksom, och det vill jag verkligen säga. Och jag håller, det är så intressant då, för att ett sånt där koncept som jag jobbar med för min egen del just nu, det är curling.
Ja.
För att jag har varit jag tycker om mig själv som mamma. Jag har liksom, jag har varit en bra mamma. Det känner jag. Jag vet att ungarna är kapabla. De har gott självförtroende.
Hur gamla dina barn, ska jag säga det?
Nu är de jättestora. Alltså, nu är vi,
14 är vi bara en.
Jag har en bonuskille som är 13. Sen 14, sen 18, sen 20.
Ja, okay.
Så det jag kan säga då, att det jag kan se att det jag gjorde då när de var små, det har ju funkat.
Ja. Så känner du att du hade liksom typ samma system, eller var det som att du gjorde trial and error första gången och insåg utvärdering på andra? vad gjorde du? Eller kände du att du hade koll från början?
Jag var så här, jag kände så att jag tycker om att sova på natten. Jag blir inte en trevlig människa om jag inte får sova för någon.
Svårt att prata. Blodtålig och retlig.
Hornen växer ut och hugg tänderna och Nej, men,
så den där barnen lärde sig av rädsla liksom. Den jävla ska mamma sova. Det var ingen metod där, det förstår du.
Det var hot. Vad skulle jag säga med det? Nej, men redan inför första barnet så var jag på jakt då efter de här strategierna. Och jag hade extremt låga förväntningar. Jag vet att jag och min dåvarande man Johan, jag var höggravid och vi höll på att prata om hur ska vi göra när de här tre första månaderna. Alla verkar ju ha panikjobbigt.
Ja.
Och relationen, den kör åt helvete. Allting bara liksom. Så att vi hade en strategi där, och det var att han hade tittat ut ett rum på jobbet. Han skulle kunna vila om nätterna. Och vi hade insett att de relationer...
Ni körde så här worst case scenario.
Ja. De relationer som spår ut först, det var de som var solidariska. Det vill säga de som var uppe på nätterna tillsammans.
Ja.
Så det hade vi bestämt att vi ska ta en natt var om det är jobbigt.
Ja.
Tack och lov så fick jag lite lästips. Det var alla möjliga. Det var Jesper Juhl, det var Anna Wahlgren, det var Lars Gustafsson. Det var han amerikanaren Mars från Venus.
Ja, just det.
Han hade skrivit en jättebra bok för föräldrar som heter EQ för föräldrar. Jag kan verkligen rekommendera den.
Wow, cool.
Den har några år på nacken, men den är kalasbra.
Ja.
Så att med den strategilådan och min egen så att säga kompass så blev det jättebra. Men jag skulle säga så att med första barnet, med Klara,
ja,
där var jag ju som en sån här ortodox bokstavstrogen, ja, någonting.
Ja, just det.
Hårrullarna växte ut så för att nådde den som bröt lagen, ja, liksom. För att det här ska bli bra. Och det blev bra.
Det gjorde det.
Det funkade
otroligt. Det var manual, tack och lov rätt manualer, rätt lagar.
Ja, du hade faktiskt fått fattig. Ja. Och så funkar med barn två och så med barn tre.
Ja.
Kalasbra.
Och definitionen av funka är?
Ja, men att jag kunde faktiskt pussra dem på pannan så jag går natt så gott och gå ut.
Var det största grejen eller var det massa
nej,
sånt?
Nej, och sen nej, så bara äter de allt.
Ja.
De skulle ha en frisk aptit och ja, våga pröva nya saker.
Ja.
De skulle kunna vara med sig själva. Alltså mm, kunna hänga med sig själva och inte vara beroende av att jag satt där. Alltså mm, jag orkar inte leka med unga. Aldrig lekt med unga. Jag kommer aldrig, det är liksom inte
jag också svårt att leka med unga.
Alltså jag kan se till att de har prylar att leka med. Ja. Ja. Men jag, det här säger jag om igen. Att jag ser det som att den vuxnas jobb är att lära barnen allt de kan själv för att få kapabla människor. Mm. När de är 18 år ska de kunna flytta hemifrån.
Mm.
Och då måste man ha lärt sig vissa saker. Mm. Vi pratade om Adam, min lilla hockeykille. När han var 12 så sa han så här, liksom, okej, jag kanske flyttar hemifrån när jag är 16. Och jag bara, ja, jag vet.
Ja.
Så att då behöver vi tagga upp din träning.
Ja.
Och han kan. Han kan. Och jag kan se bland hans kompisar att det är många som inte kan.
Ja,
de kan knappt någonting. Och så att jag ser att mitt jobb som förälder det är att sätta ungarna arbete. Men leka du, kan de göra själva.
Det här är ju så intressant det som jag upplever nu. För jag brukar säga vad jag tänker. Och då är det så här att och vi har precis börjat. Mm. Så det kommer ju visa sig det här vad som händer.
Mm.
Men det första jag tänker så här är så här. Men kärleken då? Ja men kramas. Och du är ju en extremt kärleksfull människa. Så jag förstår inte ens varför jag tänker de sakerna. För jag förstår att det har gått hand i hand. Men det första talet här låter som att nu ska vi få pli på den här gruppen. Så det, lite grann så här, lite officer and gentleman. Gud vad gamla vi är. Du hörde den när jag säger de här filmreferenserna. Men det gick på tv nyligen. Kommer ihåg nu. Det här liksom att du vet, den här drillningen liksom. Ja men försvaret.
Oh.
Ja Richard. Alltså, nej, jag måste nog länka för dem som är 23, tror jag.
Ja.
Så jag förstår vad vi pratar om. Nej, men alltså det här, för jag förstår ju liksom att jag tror det är så här att kärleken är det tror jag som skälper ibland för de här som verkligen är illa ute. Tror du inte det? Att liksom man har kärleken, man tycker som, men man får inte till det andra. Och jag tror att den här konflikten jag fick i mitt huvud när du berättade det här, att det går emot varann extrem kärlek och drillning. Vet du vad jag menar?
Ja, och drillning, inte då. Jag skulle säga så här, drillning har... Det känner jag inte igen. Alltså man kan säga så här. Jag kan se att det kan låta så att min är så här, nu ska vi jobba. Nu ska du lära dig det här.
Ja.
Men det är mer som att jag vet att under om det var Anna Wahlgren som skrev om centrumteori. Men det finns även i andra koncept. Jag tror att någonting som ställer till det enormt mycket idag. Alltså enormt mycket. Det är att vi har omvänd centrumteori. Men det menar jag att det som egentligen... Det som barnen vill och det som är naturligt är att det är de vuxna som är i centrum.
Okay.
Det är de vuxna som är i centrum.
Ja, så är det ju inte det är i folkhus,
mamma, pappa eller mamma, pappa, vilken konstellation man nu har. Det är de som ska vara i centrum. Det är deras
behov. Men kära värld, nu är det så här.
Det här är spännande.
Ja.
För det här är verkligen så här. När folk fattar det här, då löser det så mycket problem.
Ja, fantastiskt låter
det. För att det folk gör, det är att de gör tvärtom. Ja. Då sätter ungen i centrum.
Absolut.
Och ungens behov. Tänk dig, jag ska bara göra en liknelse nu. Nu sätter jag ner min kopp
och lappar det här. För nu är det allvar.
Ja, nu är det allvar. Nu tänker jag så här, att du är... Det som tänk att du
ska förklara att Anna på knä framför mig och håller i mina ben just nu.
Nu ska jag låtsas att du är min flickvän, jag är din pojkvän
eller så där.
Ja, men en sån där som är liksom för nära.
Ja.
Bodil.
Ja.
Det är du och jag. Jag älskar dig.
Ja.
Alltså jag skulle vilja vara med dig hela dagarna. Men... Jag bara titta in i dina ögon hela dagarna.
Ja.
Vad vill du? Vad behöver du?
Gud vad jobbigt.
Men snälla gumman.
Vad vill... Det är otroligt illustrativt det här.
Ja, eller, och ganska jobbigt. Man vill bara säga, Och jag skulle säga att jag tror faktiskt, det här, kanske, det här har jag inga bevis för, men jag tror faktiskt att det finns ungar som skriker av vanmakt med såhär, get off my back.
Ja, för det är så mycket omhuldande. Så de
har det är för mycket, man sitter och tittar på lilla Axel. Vad vill lilla Axel nu? Åh, han sträckte sig efter ett löv. Vad betyder det? Åh, alltså, åh, nu har vi bytt blöja och nu, och varför skriker, och så håller vi på och ställer till det. Ungarna älskar när föräldrarna jobbar, när de gör det de ska. Om det så är att måla, skriva böcker, mecka med bilen, diska, städa. Och de vill vara med föräldrarna. De vill vara där föräldrarna är. Och de vill se vad de gör och de vill vara med Hullo. Och det är där så att säga kärleken kommer in. Att jag är otroligt mån om att vara med barnen på ett närvarande sätt. Jag hade ett exempel på en föreläsning. Så pratade jag om vecka 3. Vi pratade lite om det igår. Det här med att de 3 första veckorna efter att barnet föds är som en förlängd graviditet.
Ja.
Man kan säga så här. Du har bara en bebis i 3 veckor. Ja. Sen så har du ett barn.
Ja.
Med alla människans behov. Och de som missar vecka 3. Att det är då barnen som vaknar. Det är där som folk får, det är då barnen får kolik och allt möjligt. De 3 första veckorna, det är väldigt sällan föräldrar har problem då. De är så här, om man möter en 3-veckors, 2-veckors familj, de är så här, men det är ganska lugnt och så där.
Ja,
visst, jag hamnar mycket. Men
trötta som på
andra. Men trötta, men det är inte liksom kaos.
Nej.
Kaoset kommer vecka 3 och framåt. Och det är för att man missar att här vaknar människan.
Ja.
Och den här människan som inte längre är ett spädbarn utan en människa.
Ja.
Vill ha precis samma bo som vi vuxna.
Det låter lite absurt tycker jag.
Nej, men man måste om vad betyder det då?
I bebisläge.
I bebis, vad betyder det? Om bebisen har behov av rörelse, av stimulans, av att lära sig, av vila, av egen tid, av delaktighet, av kär. Alla de här
pusselbitarna. Det låter helt logiskt, då förstår jag. Ja, precis.
Ja, så jag har en sån här föreläsning som jag kallar för en perfekt dag. Det handlar om vilka är de här pusselbitarna som en liten människa och faktiskt då stor behöver för att må bra. För att många är så här, jag vill ta bort nappen eller jag vill den ska sova hela natten eller i egen säng. Så vi måste börja i rätt ända. Har vi, innan vi börjar med någon sån förändring, har vi sett till att barnet har sina andra behov tillfredsställda. Och det är väldigt sällan så. Och då hade jag ett par som var på kursen. Det här har jag också brutit. Att i vanliga fall brukar man prata att man ska komma till kursen när man har barn eller så. Jag säger så här, om du är gravid och förstår att det kan vara smart att ha lite idéer om hur du ska ta hand om det, då är du välkommen.
Det tror jag också.
Och om du kom så tidigt som möjligt med barn.
Ja.
Har du inte fattat det förrän de är 3, 4, 5, 6, kom med vad du har så att säga.
Ja.
Men så tidigt som möjligt. Så då är det blandat gravida magar. Det är underbart. Det är min bonus också. För jag visar alltid på bebisarna.
Jaha, just det.
Så då får jag mysa med bebis. Men då var det en liten Leon. En pappa som höll en liten Leon.
Ja.
Och han var 3 veckor och några dagar.
Ja.
Han har alltså vaknat.
Ja.
Och pappan var så frustrerad. Han var så här, men vi förstår inte vad det är med honom.
Nej.
Vi har bytt blöja. Han är precis ammat. Vi vet att liksom, han har fyllt de där normala behoven. Ja. Men titta på honom så höll han honom så här i knät. Och Leon var verkligen gnällig. Han var så här, som en gnällig dörr. Liksom.
Ja, just det.
Och vi vet inte vad vi ska göra. Så att, ja, men du måste ju börja möta honom som en riktig människa. Och han bara, jag fattar inte. Han fattar verkligen inte. Så får jag visa på Leon.
Ja.
Så fick jag hålla Leon. Så tog jag Leon i händerna.
Ja.
Och sen så är jag i knä och så tittar på honom och så säger, hej Leon. Och så var man tyst. Länge. Det här tålamodet kommit. Riktigt tyst, tittade jag ögonen. Och han tystnade direkt. Gnället försvann bara som ett trollslag. Och sen efter lite så ser man hur han kämpar för att prata. Och det har man ju, det finns massor med YouTube-filmer om hur bebisar pratar och kommunicerar. De har ju ett rikt språk, det är bara att de har begränsningar i sin kropp. Liksom. Och jag brukar alltid tänka liksom att man ska vara artig och låtsas förstå vad man säger. Så jag säger, eller hur? Absolut. Ja. Och så säger, du Leon, ska vi gå och titta på ljuset? Och så gick jag bort till fönstret i vår kurslokal. Och lilla 3-veckors Leon vänder på huvudet mot ljuset för att titta. Och så säger, du ska vi gå och kolla på vattnet? Ja, men det gör vi. Kom, vi går och kolla på vattnet. Och så gick jag bort till pentry, satte på kranerna. 3 veckor gammal sträcker han ut sin hand för att ta på vattnet.
Mm.
Han är en komplett människa.
Ja.
Komplett.
Det här är jätteintressant att säga. För jag minns, men då var min unge mycket större. Och då var det en som lärde mig att hon pratar. Och då var hon kanske 2 månader. Alltså lite större.
Mm.
Och alltså, när de var jollra. När började de jollra? Alltså, jag var tidigt förmodligen om man ger dem chans, kan jag tänka mig.
Exakt. För han jollrade
Det kommer någonting. Och det grejen är den att jag, om man väntar. För det visste inte jag. Mm. Så jag pratade i öronen av min unge. Jag gick omkring och visade henne på vatten och allt som fanns i huset praktiskt taget. Och när jag skulle ta fram den tog jag fram mjölken. Jag pratade hela tiden med henne när jag var hemma. Och jag inbillade mig. Jag är lite stolt för hon var jätteverbal. Hade ett extremt högt stort ordförråd när hon var 2 år.
Ja.
Men samtidigt, och då pratade vi varandra. Men första gången hon sa till mig så pratar du och sen är du tyst. Och då svarar hon.
Just.
Och det var så kul för jag visste inte det.
Nej.
Nu var hon ganska liten.
Nej.
Och det är faktiskt så.
Nej, men, och det är jag gjorde samma sak nu bara på senaste föreläsningen. Var också en sån situation med sån bebis. Och så ville jag bara visa vad betyder att vara närvarande.
Ja,
på riktigt närvarande. Att 100% är närvaro.
Ja.
Och just det här fantastiska. Några veckor gamla. Långa haranger. Och de pratar.
Ja.
Om man ger dem chans.
Ja, det är det.
Så att men då ser jag ser det mer som att okej. Det här behöver jag ju kunna ge. Och det ger jag ju. På ett sätt hela tiden. Men låt oss säga att jag har något jobb jag ska göra.
Mm.
Jag ska diska, laga mat eller fixa. Då är det ju det som är fokus. Och då får ungen vara med i det. Men många liksom. Låt oss säga att man går i en affär. Så väldigt ofta kan jag se. En unge som sitter i en vagn och så håller föräldern på och kanske betalar något i en kassa eller något. Och ungen bara och föräldern sträcker sig och stoppar in en napp tyst med det liksom. Snart är vi klara, snart ska vi gå ut. Jag bara, vadå? Tvärtom. Ungen säger så här, vad gör du? Jag vill också se.
Ja.
Och det smartaste, om man är smart förälder, det tar man upp ungen. Den kan sitta där uppe och titta. Kolla in kassaapparaten.
Just det.
Vilken spännande grej.
Ja.
Gnället försvinner på en gång.
Ja.
De vill vara med. Men när du också gör någonting viktigt. Du säger du ska leverera något. Du ska ha ett fotouppdrag. Du måste bli klar med redigeringen för det är deadline.
Ja.
Då behöver du respektera dig själv och din deadline. Och då är det lag.
Mm.
Då är det, så att, och vill ungen absolut vara med då. Ja, men då får den sitta i knät för att du måste fokusera ditt jobb.
Mm.
Här är det väldigt ofta som föräldrar ger upp sina egna grejer de ska göra.
Jättevanligt.
Ska de gå och handla och ungen skriker. Ja men då delar de på sig. Så att den ena föräldern är hemma och den andra åker. Jag säger nej. Jag vill kunna gå och handla i många affärer. Med barn och de ska vara trevliga att ha att göra med.
Mm.
Och är de inte det. Så och det här är vill du höra världens bästa sätt.
Absolut. Att få dåliga.
Alltså, du vet man ser föräldrar som springer omkring. Med ungar som skriker barnvagn. Ibland tycker man synd om mamman och pappan. Och ibland om barnet.
Ja.
Man, det är så här bara.
Jaha.
Någon unge ligger på något golv någonstans. Och skriker. Eller vad det kan vara för situation.
Vi har alla sett detta.
Ja,
och några har varit med om detta.
Ja, nej, men, och jag vet inte vad jag lärde mig det här. Men jag vet inte. Det har jag säkert läst det. Men jag gjorde det i alla fall. Att man ska fånga, eller ska, men om man kan fånga den första gången någonting sånt händer, oavsett vad det är, ett beteende man inte vill ha, då ska man bara tvärnita.
Ja.
Bara tvärnita.
Ja.
Och jag kommer ihåg, jag var med, hade alla 3 ungar när vi skulle gå till Täby centrum och handla och gå till apoteket, Och så började de 2 största ungarna klara för tjafsa och retas och greja och tjafsa.
Mm.
Och jag sa att vi går inte runt om ni håller på så här.
Nej.
Och de bara, så fort han tjafsar. Jag bara, tvärnit.
Ja, ja.
Vi går inte. Men vi ska till de här 5 affärerna. Ja. Vi har den här listan att göra.
Ja.
Men jag tänker inte gå en meter om ni beter på det här sättet.
Nej.
För vi stör andra, det blir jobb för mig. Jag kommer hyperventilera och slå ihjäl.
Ja, det går inte. Handla tidningen.
Och här ska jag säga, här är väl nästan ett av de få ögonblicken som det kan vara väldigt bra att ha typ någon iPhone eller någonting sånt där. För att det man gör då, det är att vi står här tills ni är klara. Och då måste man göra det i andan av att jag har all tid i världen. Jag kan stå här i timmar.
Men kolla med mig, jag skiter jag
kan, med. Ja, och så ska man gärna, som att man har kul också.
Ja
men du går in på Facebook och kolla på den där. Och sen, är ni klara? Nej.
Ja.
Och verkligen så här, för så fort man blir irriterad, så fort man blir arg, sårad, frustrerad, då funkar ingenting.
Varför inte?
Nej, för då är det den känslan ungen känner.
Ja.
Vi pratade om Cesar Millan, världens bästa föräldraskapsprogram, ska jag säga. Titta på den.
The Dog Whisperer.
Han pratar alltid om energi.
Ja, det gör han.
Han pratar alltid, vad är det för energi du sänder ut?
Ja.
Så när du sänder ut irritation, frustration.
Mm.
Nej, jag är så trött på det här, nu får du vara på något annat sätt. Eller nej, det är så här kan jag inte. Då är det som att då är den så stark så att ungen hör inget annat.
Nej.
Efteråt man frågar barnet, vad var det som hände? Ja, mamma var arg.
Ja.
De kan aldrig tala om varför.
Nej.
För det står ut. Så att vill man ha en förändring så behöver man fånga sig själv innan. Och det är därför jag tycker det är så bra att ha en idé innan. Mm. Okej, vad är det för naturliga vägskäl som kommer komma här?
Ja.
Första gången ungen tar något i en affär och äter.
Ja.
Okej, vi ska förmedla att man betalar för saker. Hur gör jag det?
Ja, just det.
Har jag tänkt igenom det innan, kan det vara smart?
Så man ska lägga en projektplan på något sätt för allting man gör nästan. Eller vad förberedde man säger.
Ja.
Men då är det ju verkligen så här. Det är så intressant för att ambitionsnivån ligger så jävligt hög.
Ja.
För en del tar sig bara liksom genom situationer och hanterar så gott. Lite grann, man tar tag i det som kommer att äta.
Ja.
Men du pratar lite om att ha någon slags, ska man säga, en policy. Alltså ha en plan innan. Ha en medveten plan om så här skulle jag vilja att det är.
Ja,
och det då har höjer man ju sig till en annan nivå av ambition, kan
jag
man
lugnt säga.
Jag vill ha
det lugnt och skönt.
Ja, det är inte så konstigt kanske. Vem vill det? Nej, jag förstår. Men alltså, det är ändå en ambitionsnivå
som är ambitionsnivå. Och många orkar inte ha den
ambitionsnivån.
Jag hade en jättegod väninna.
Jag tror en del också inte förstår att det ens gör någon skillnad.
Ja, men jag kan ge ett exempel.
Ja.
Jag hade en kompis, vi var mammalediga samtidigt. Ja. Våra unga var lika gamla.
Ja.
Och det var samma sak varje dag. Jag skrattade så att jag höll på att tjuta. Alltså, det var så här, jag har sett att om jag serverar mat vid samma tidpunkt. Mm. Om jag lägger barnen vid samma tidpunkt. Då kan jag vara var som helst. Jag kan vara på ett café. Jag kan vara hos mormor eller kompis eller hemma. Det är själva rutinen som är skelettet som vi rör oss kring.
Okay.
Men så jag tar med mig rutinerna dit jag är.
Mm.
Vilket gör att jag är extremt... Jag startade ju profylaxgruppen med barnen.
Mm.
De har ju varit med på den resan.
Mm.
Alla möjliga saker har hänt. Men om jag då jämför då så var jag i parken väldigt ofta med den här tjejkompisen. Och hon hade en liten kille. Och det var samma sak varje dag. Det var så här... När klockan började var så här fan, 11:30, visade att nu måste jag in och fixa maten om jag inte hade den med mig om vi var i parken. Så jag gick in och förberedde, så innan ungarna började skrika eller så var maten redan klar.
Ja.
Så att ingen gnäll.
Nej, just
de
det.
Fick mat precis när de blev hungriga, då var den där.
Ja.
Bara, tada!
Ja.
Hon gjorde alltid tvärtom och sa så här, ja, men han verkar ju ganska... Apropå leka med löv, han satt och lekte med löv. Och sådär. Ja, men han verkar ganska nöjd. Jag står här och snackar med den andra mamman och vi har ju så himla kul. Och det är faktiskt att jag måste ju faktiskt kunna få avsluta någon mening någon gång.
Ja.
Var alltid så här kopplat till mina behov.
Ja.
Ja,
men det sa ju du att man skulle kunna tänka egentligen.
Jo, absolut. Men fortfarande är det så att barnets behov av mat, alltså det måste bära var sak av sin plats. Om man vet att nu är det snart matdags.
Precis.
Så kanske inte jättesmart att just då...
Inte ha någon mat.
Nej, men just då säga att nu ska jag göra någonting annat.
Exakt, jag måste förstå.
Då kommer du få kaos.
Ja,
punkt.
Precis.
Alltså, och det blev kaos varje gång. Hennes unge gallskrek igen.
Ja.
För passerade den där gränsen och så var det...
hyperventilering. Det är intressant för att jag tänker det här liksom att man... Jag ska först vi ska organisera oss lite grann med några tips och råd och sådär. Men det är svårt det där att jag till exempel jobbar ju mycket, men nu jobbar jag hemma.
Mm.
Så jag finns allt det här.
Mm.
Och det här med vems behov det är och sådär. För jag har känt mig liksom att jag har dåligt samvete för att jag inte är med henne hela tiden. Nu är hon så stor så hon bryr sig ju inte. Hon har ju sin grej liksom.
Mm.
Men det här att få balansen, för jag påpekade det jag sa nyss där, för att det blir lite vi som är nybörjare på sådana här metoder som inte förstår, har inte gjort metoder i alla fall medvetet, kan inte, det är svårt att råda till det. Liksom, ja, men är det mina, är det deras? Men det handlar om planering i alla fall. För barnen är som de är. Men det här är lite svårt att...
Alltså, grejen är den att apropå metoder så är jag väldigt emot metoder.
Okej.
Okay. Det här kanske låter jättekonstigt.
Ja.
För jag pratar om att man ska ha en klar koll på när jag serverar. Bababa. Men min erfarenhet är att så fort man tänker metod...
Mm.
Då försvinner ju all glädje och så blir man fyrkantig och folk passar inte in i metoden. Man behöver kunna improvisera.
Ja.
Däremot så, det som jag skulle vilja påstå att jag tänker. Och det är att någon slags sunt föräldraskap, sunt mänsklighet, alltså som är tillbaka till det som är vettigt.
Men det här är en svår fråga.
Skuld faktiskt tycker jag är en sån jätteviktig fråga. Ja. Apropå, för många har barn på dagis, många har jättejobbiga lämningar och fasiken liksom, ungarna skriker och föräldrarna gråter och man bara går därifrån och hjärtat bara
ja, hemskt.
Och det här kanske låter som att jag överdriver, men jag tror att kanske något av barnen grät någon enda gång, men annars så det var så här, hej då, vi ses snart. Och det, jag bara bestämde för att om jag lämnar barnen på dagis så ska jag göra det utan skuld.
Ja.
Och gör jag det utan skuld, då kommer inte de se det som en förvisning.
Nej.
Då kommer de inte känna, apropå vilken energi vi skickar ut. Så blir det så att barn accepterar det som måste accepteras.
Ja.
Det är när vi känner skuld. Ja. Det är när vi går in i. Så att jag har ju jobbat med ungarna både hemma och på andra sätt.
Mm.
Och de har fått gå på dagis hit och dit och kors och tvärs. Och man har sagt, ja men så här är det. Jag måste göra det här. Så här är det. Perfekt. Hej då. Vi ses snart. Det här är att sluta be om ursäkt.
Ja, det är nog väldigt viktigt. Och jag tror också att som sagt, det här är jättesvårt. Det har redan gått en halvtimme och jag känner att vi har bara skrapat på ytan. Liksom. Jag tycker inte du det känns så lite grann? För jag tycker jag vill ha mycket mera. Jag tänker gå över tiden. För att jag tänker så här att skuld och curling och de här grejerna och att man liksom förintar sig nästan för att barnen ska vara i centrum, det tycker jag känner igen i mycket jag upplever. Och vi som jobbar inom skolan, min man och jag har jobbat, han jobbar nu inom skolvärlden och jag har gjort det många år. Det här med gränser och dagis har jag jobbat på också, vet du. Och bland annat har alltså, bortskämda barn. Och det är mycket som man liksom ser som man tycker, åh vad svårt det blir för dem. Och vad svårt det blir för de barnen när de kommer och sådär. Men det här, det är så svårt liksom att hur kommer man åt det?
Det är som ett handikapp. Jag tror att man behöver förstå. Det var det jag berättade om att jag jobbar med för min egen del just nu i curling. Därför att det jag insåg att jag hade gjort att jag har ju jag trodde inte att jag curlade, men jag insåg att jag faktiskt har gjort det. Och det är lurigt som attan. För att barnen har ju alltid varit med och lagat mat, de har varit med och städat och fixat och donat, men det jag insåg att jag har gjort det att jag har bäddat för dem. Så att om de skulle laga mat så ställde jag fram en skärbräda och kniv. Och där är gurkan som du ska skära.
Ja, just det.
Vad fick det för konsekvens längre fram? Jo, ungarna står i köket. Jaha, vad ska jag göra?
Ja, just det.
Vad är skärbrädan? Jag bara, men ta fram den själv, unge.
Ja.
Jag fick liksom städa bort det. För att jag insåg att jag kollade liksom lite grann i alla fall. För det var som att jag skulle underlätta
det
för dem.
Det där gör man så himla lätt. Alltså, jag fast tänkte på det bara i morse. För min unge kommer på sängen. Hon brukar alltid gå från sängen till soffan. Och sitta där och mysa. Hon självmant sätter klockan tidigt. Så hon har tid i soffan. Liksom. Och jag tycker det är väldigt, hon har ställtid. Liksom.
Wow.
Jag tycker det är kanonbra. Och hon tycker inte om att hasta iväg till skolan. Men jag har nästan, eller någon av oss, nästan alltid fixat frukost till henne. Hon kan det självklart från 10 år. Men då tänkte jag i morse, ha. Jag tror att när jag var liten, jag kommer inte ihåg exakt. Då gjorde jag min frukost själv. Liksom. Jag hällde upp någon fil vad det kunde varit. Och tänkte, är det här bra eller inte? Och jag kan inte bestämma mig.
Ja, men det bara sluta.
Du tycker det, ja.
Omgående. Omgående. Nej, men lyssna. Jag kan ge ett exempel. Alltså, jag hade en kompis som har 5 ungar.
Ja.
Ja,
jag har ju bara ett och det
alltså
är problem.
Alltså massa barn. Ja. Och den mamman, hon hade, de äldsta var då 10. Och så var den skala neråt. Så hon hade små, det var verkligen hela huset fullt av det. Varje morgon så stod hon och gjorde 10 mackor.
Liksom, ja, eller hur?
Och lite så här frustrerad och stressad.
Och då blir ju min grej en absurdum för det är så många barn.
Men, ja, och det här har varit så intressant. För jag sa, men vad gör du? Står det ju mackor till alla de här, alla, även de minsta 4-5-åringar kan göra sina egna mackor. Inga problem.
Nej, det är hur?
Inga problem. Det kan vi ju. Och hon sa, ja men det går snabbast. Och du förstår inte, vi är 5 stycken, 7, 2 vuxna. Alltså det här är mer praktiskt. Jag bara, men det kommer ju komma en dag när du tycker att de här större barnen borde klara det här själva. Och då har du jobbat bort den reflexen hos dem. Så de kommer sitta där med armarna kors och bli irriterade på att du inte gör mackor. Och då kommer du bli superirriterad på dem. Och börja bli otrevlig. För att varför ska det här är inte klokt.
Och det är inte deras fel.
Nej. Så då har jag lärt mig en sån här grej som är smart att tänka. Det är att när kommer jag passera den gränsen. När jag tycker att de borde göra det här själva. Och börja straffa dem.
Eller hur?
För det. För det är det vi gör.
Ja.
Men kommer man på den där yttre gränsen, då frågar jag den här mamman, okej, när kommer du tycka att de här äldre barnen ska kunna laga, göra sina egna mackor? Och så tänkte hon efter, så, kanske vi 11.
Ja.
Ungarna var ju 10 liksom.
Ja,
egentligen typ.
Ja,
ja. Men och då så säger jag, okej, så när behöver du låta dem börja öva på den här konsten? För att klara det vid 11, så att inte du sen börjar straffa dem.
Ja.
Och det där har jag märkt är en bra grej att tänka.
Ja,
när är den där gränsen, då kan man backa bandet och börja öva dem.
För det är det jag tänker, att jag kan inte bli irriterad på henne, för det är jag som gör mackorna.
Exakt.
Då kan jag inte jobba sur på henne för att hon sitter i soffan.
Exakt.
Så att det, och det tror jag ofta är liksom att man gör det här och sen blir man sur. Men det, är, alltså det här är något som jag verkligen tycker att man ska tänka mycket på. Liksom det att vi ska, alltså det är klart att de kommer personligheter och de är väldigt olika. För de, som bebisar kommer de med personligheter, så man har inte ansvar för allt. För de är verkligen olika. Men om ett barn är på ett visst sätt vid 5 års ålder, då har man skapat det. Alltså.
Ja.
Jag
och jag har ju de tre som jag har fostrat själv, så att säga.
Ja.
Där har det varit så att de alla tre otroligt olika personligheter.
Ja.
Jag har haft samma angreppssätt.
Ja.
Men de har ju varit, alltså med Adam då, som är mest envisa av dem, så har jag behövt vara så där konsistent.
Mm.
Många fler gånger än med Klara, som direkt när man säger 1-2 gånger så att hon fattar galoppen.
Ja,
så otrolig skillnad.
Men det är samma grej du går igenom.
Samma grej, och jag behöver vara lika oaggressiv.
Just det.
Det är där, ja. Så att bra, tänka sig att man är som en hackig skiva. Nej, du ska sova nu. Du ska sova nu. Du ska sova nu. Men, och jag har ju inte klarat av det här att låta ungarna skrika själva. Den har inte jag kört.
Nej, aldrig i livet.
Alltså. Jag kallar det för, jag kör det här hårdmjuka föräldraskapet.
Ja.
Som tar lite längre tid.
Ja.
Men just därför att jag är då oaggressiv i det. Man, nej, välta ner ungen.
Ja, eller hur?
Men jag kanske får göra det några gånger till.
Ja,
men hetsa dem upp sig. Jag vet inte, även om den börjar som en fråga, man brukar säga att barnen skriker som en fråga, sen om de hetsar upp sig och får panik, då får de ju panik.
Ja.
Och det kan ju inte vara jättenyttigt, tänker jag.
Nej.
Så jag gillar inte den. Så, de behöver kunna, så att säga, man behöver vara så här, det som jag brukar tipsa om när man ska lägga barn själv först. Alltså, då kommer jag alltid skrika, bara så här, hallå, va? Ska inte jag somna vid ditt bröst? Ska inte jag liksom, ska jag bara, vad är det här? Vad är det här? Så det är ganska normalt. Och kan man då förhålla sig extremt lugn? Jag brukar göra jämförelser med när jag var liten och mamma och pappa hade fest. Det fanns inget bättre än att somna till ljudet av deras fest. De var glada, man hörde sång. Det var så lent på något sätt. Jag kunde bara somna, det spelade ingen roll att det var högt och inga problem. Så jag brukar tänka att jag ska återskapa den känslan när jag lägger barnen själv första gången.
Spännande.
Så att på med schysst musik, skramla med grejer, diska, kanske ringa till någon kompis, skratta högt. Det är helt, man lägger barnet och så går man ut som att det här är det naturligaste i hela världen. Och livet fortsätter. Du ska sova för att du är ett litet barn. Jag är vuxen och har andra saker att göra. Det är helt naturligt att jag har olika saker att göra. Och det brukar funka väldigt bra. Då kan man gå in och så, men du ska sova. Och börjar man då tidigt med en unge, att de får, alltså har man, jag brukar säga det, att första månaden så ska man bomba ungen med kärlek. Otrolig närvaro. Med mat. Alltså, ge dem mer än de behöver av allt. Då lugnar de sig jättefort. Och redan då efter en månad kan de faktiskt somna själva. Men innan
ska man inte varför är det en sån, varför är det sånt mål att nå att somna själva?
Därför det är en gåva till dem.
På vilket sätt?
Ja, men tänk dig när du är som vuxen person. Eller lite äldre. Om du har sån oro att du har vant dig vid att du måste ha en förälder bredvid sittande. Många föräldrar säger så här, åh, nu kommer mamma, nu kommer pappa, nu kan du somna. Ja, det är som att binda ris till barnets rygg och din egen. Barnet, alltså det är en gåva att kunna somna själv. Det är naturligt att vara människa.
Det har du rätt i. Du håller med i det.
Sen betyder inte det att man inte ska läsa nattsagor eller någonting.
Nej.
Allt det där kan du fortfarande ha. Men att liksom, det är okej att somna själv. Det är gåvan man ger. Det är inte farligt att somna själv.
Nej, jag,
det är det jag vill förmedla.
Ja.
Det ska inte vara farligt att vara själv. Det ska inte,
du vill helt enkelt, som du säger, du vill liksom förbereda dem för det naturliga livet. Ja, nu tänkte jag så här. Jag funderar på att göra vi ska slå ihop det lite grann.
Ja.
Och sen ska jag göra lite bonusspår som jag lägger på själva bloggen. För det här kommer ligga på iTunes. Det är det som kopplat på själva min pluggen. Men vi lägger lite bonusspår om bara Du får välja. Men jag funderar på bara verkligen läggning, vad du brukar säga liksom, och såna saker. Fast kanske vi har gjort nu.
Ja, men jag tänker så här, jag har ju olika teman. Jag har en som är första tiden med bebisen.
Ja.
Det är liksom ett spår. Så nu har jag som jag sa, perfekt av, vad består en sån dag av?
Ja.
Ett annat är att hur sätter man gränser på ett bra sätt? Och hur bäddar man för en smidig avvändning?
Ja.
Det är ett spår. Ja. Och ett annat handlar om liksom coola föräldrar. Hur blir jag en sån här lugn förälder?
Ja, just det.
Och vad är bra känslor och dåliga känslor? För man brukar ju säga att det är jätteviktigt att visa känslor.
Ja.
Men liksom, när blir det fel?
Ja,
precis. Och hur kan man själv känna av det ena och det andra? Så att liksom, som du säger, det är ett jättestort område. Det är ett
väldigt stort område.
Så det är svårt att bara sammanfatta på två
rörelser. Men någonstans så är ju ändå centrum i alla de här temana, som är ett jättebra tema by the way. Det är första gången jag hör exakt vad det har för teman.
Mm.
Det hela tiden handlar det någonstans om att ändå föräldrarna är centrum. Alltså att det här vill jag att mitt liv ska vara med det här barnet. Ja. Är det inte lite så?
Ja, och sen tänker jag, som jag sa till föräldrarna förra veckan när jag hade en föreläsning, då sa jag så här till dem att det är ni som är viktiga, det är ni som ska vara kvar. Ni kommer ta hand om det här barnet, ni lär barnet det ni kan och alla saker, men sen kommer det barnet flytta hemifrån och förhoppningsvis är ni fortfarande kvar.
Mm.
Så att ni behöver ju vårda varandra.
Ja.
Och där var det faktiskt en barnmorska som sa för massa år sedan, som jag har bärt med mig, hon sa så här: pussa uppifrån och ner.
Jaha.
Börja med din man. Börja med din kvinna.
Ja, så ja.
Bebisen får alltid pussa och mys. Ja. Men vi glömmer vår partner.
Gud vad bra. Och pussa uppifrån och ner.
Är inte den bäst?
Det är jättebra när man förstår vad det betyder.
Ja, och om mannen sitter vid köksbordet och med datorn, att när man går förbi att man kanske stryker med handen över nacken.
Ja, eller precis.
Det behöver inte vara så märkvärdigt. Nej. Att man ser varandra, att man påminner, att man stärks. Och jag kommer inte ihåg om det var 14 eller 17 sekunder. Men om man kramas i mer än 14 sekunder, då göder det kärleken. Det är då vi... Det är då vi connectar. Så att långa kramar.
Ja, absolut. Vet du, jag kom på mig häromdagen att jag nog kramar min hund mer än någon annan. Vänta nu. Och jag kom på, jag satt och liksom, helt galet. Och för min unge är stor nu. Hon sitter med sina, gör sina grejer sådär.
Ja.
När vi var små, när hon var liten, så sa vi alltid liksom att för jag leker inte heller bra med barn. Jag tycker inte om det. Men jag kramas väldigt mycket. Och gossar väldigt mycket med henne. Så hon upplevde mig som liksom gossstationen. Mm. Och pappa var lekstationen. Liksom så. Och det är inte så konstigt. Det är väl helt okej. Det kan vara så ibland. Men sen dagen satt hon i soffan då. Och så var hunden bredvid, som en ganska stor hund. Så den var ungefär lika stor som hon. Och då kom jag in i rummet och gick fram till hunden och gossade med den. Och hon kollade mig, okej. Okay. And here am I. Och tittade nog lite överseende för mig. Och så sa, hej mamma. Alltså pussade jag på henne också. Och det här, hur kajkat kan bli i huvudet menar jag. Ja. Och man kanske ska vara lite medveten där
pussa
också.
Pussa på henne först. Hunden är ju sist i hierarkin.
Naturligtvis.
Ja. Och den först är din man.
Ja, just det. Och bara det är ett koncept. För
ja,
det kan
och det är också ett kapitel att tillsammans hur jag får vi det. Och jag är till och med så här, kan man ha en målbild för en familj?
Ja, kan man det?
Ja, min var, den är inte så jätteextremt tydlig, men det, för mig var det så här, jag satte upp på hur jag vill att det ska kännas när man öppnar dörren.
Vet du, jag tror, alltså det här som du säger nu tror jag är jätteviktigt. För att jag kommer ihåg någon sa, ni ska ha en sån här kick-off för familjen på hösten. Eller vilken del av året man tycker kanske en per termin, vet jag. Termin säger jag som en gammal lärare, vet du. Och det gick vi igång på modul 2. Vi var så jätteduktiga på att kanske genomföra det. Men vi förstod att konceptet är perfekt. Det här är en kick-off, det här är målet, så här vill vi ha det. Och inte bara liksom, du vet... gå igenom dagarna och göra så gott man kan, vara sätta för middag, vad ska vi göra? Utan liksom ha en målbild, det tror jag är jätteviktigt.
Ja, och det som jag och min man har gjort som är ganska häftigt, det är att var och en av oss har spesat. Vi fick tips av det av Malin, hon är personlig tränare, Björklund Training, hon är jättebra.
Ja.
Hon tipsade oss om att liksom först för var och ens del, så här, hur ser en perfekt vecka ut?
Bra.
Hur skulle vi, vad behöver vi för pusselbitar i vårt liv för att må bra?
Ja.
Och det är tid med kompisar, det är träning, det är whatever, sjunga med kören, tid med barnen och sådär. Och sen så tittar vi, har vi en gång i veckan så har vi något som vi kallar för AB-familjen. Så då sätter vi oss ner och så går vi igenom, okej, så hur ser veckan ut? Hur får vi in de här pusselbitarna? Vad behöver vi? Och vi städar också våra irritationer med varandra, vilket är ganska spännande. Så innan vi börjar med att skapa och titta på vad vi har och lägga in våra stora handlingar och vad det kan vara, så är det så här, okej, om jag är irriterad på någonting med honom, då skriver jag ner det, men jag säger inte.
Nej.
Men jag liksom bearbetar det och han gör samma sak.
Okay.
Och sen när vi är klara så tittar vi på varandra. Är du klar? Ja, jag är klar. Och så kastar vi upp det där. Så kastar vi bort.
Ja, så man behöver sen inte ventilera det. Nej.
Man kanske inte ens ska.
Nej, precis.
De allra flesta grejerna är ju saker som vi... Varför då?
Ja.
Visst. Och det roliga är att det ger en sån otrolig energi. Både att se varandra, det är som att vi tar hand om våra egna grejer. Mm. Det finns ju det här uttrycket, man ska koka i eget kärl. Att istället för att projicera allt du känner till alla, så att faktiskt hålla det lite själv.
Mm.
För oftast så är det ju våra egna issues som det handlar om, visst, i botten, väldigt ofta, och inte om den andra. Och
det säger ofta det här liksom till de som, när jag pratar med människor som har problem med sin partner, så vänner då som har råkat prata om det med. Och då säger jag liksom att till syvende och sist kan man alltid be den andra att, för man har ett förhållande, så att det här tycker jag är jobbigt, men de kan välja att nej, det kan inte jag ändra på. Mm. Och man kan inte begära det. Man kan säga vad man upplever.
Exakt.
Men till syvende och sist så kan man inte egentligen ändra på en människa. Utan de kan göra det för att de vill det. Mm. För din skull. Men om de inte vill det, då är det upp till dig. Kan jag leva med det här eller inte? Ungefär
så. Och sen så handlar det ju fortfarande om att respektera. Låt oss säga så att den ena parten har ett väldigt destruktivt, jobbigt beteende.
Mm.
Det betyder ju inte att jag ska bada omkring i det.
Nej,
och stå
inte.
Ut.
Nej, absolut
utan
inte.
Det handlar liksom att vända sig... Att nej, men kanske säga att okej, då jag tar hand om mig själv på det här sättet,
precis,
på något annat
precis.
Sätt.
Det kommer till en punkt där man liksom bara bestämmer sig för okej, kan jag leva med det här eller inte?
Exakt.
Så.
Ja.
Och det är upp till mig.
Ja.
Och om de inte ändrar sig. Så det här, och det är någonting som folk tycker, man ändrar sig på allt för att man älskar någon, men det är inte riktigt så.
Nej.
Utan man får ta ansvar för det man kan ha. Vad är det som är liksom the dealbreaker och vad är inte
det? Det som är så häftigt med att ha så här lite, att göra det är jättehäftigt att vi båda gör det. Det blir som att vi båda investerar i vår egen relation på ett
Sitter man så här som att inte skriver någonting, för den andra skriver.
Du, måste jag första ha veckorna, du vet, då hade vi så A4-sidor, många grejer. Redan andra veckan så var det bara tre saker.
Jaså.
Oftast, så för när man väl har tagit hand om det en gång, så är det som att det är borta.
Ja, det är spännande.
Ja, det är jättespännande.
Vet du, det här är så intressant. Men om man ska snå ihop det lite grann. Jag tänkte bara om du var tvungen att säga liksom någon slags grundläggande koncept för att ha det lite bättre, eller för att få till det här med föräldraskapet. Det är ju skitsvårt, förstår jag. Men har du någonting du skulle kunna säga? Lite så här kärn. Det kanske inte går.
Men jag tänker nog så här att det är lite som när man sitter i flygplanet. Ge syre till dig själv först och sen till din. Och det är lite samma sak att börja med dig själv. Det här låter ju verkligen i den här världen där vi verkligen gjort precis tvärtom hela tiden.
Mm.
Att vad behöver jag för att må bra?
Ja.
Och verkligen ta ansvar för det.
Ja.
Och sen självklart ta ansvar för barnets behov av mat och sömn. Det handlar inte om det.
Nej.
Men det handlar om att återsätta rätt fokus på rätt saker. För det har blivit mishmash idag.
Ja.
Och apropå curling. Mm. Curling betyder att det, som en psykolog sa, att det är allt du gör för barnet som barnet kan göra själv.
Ja, okej, men det är en bra definition tycker jag.
Du vet, och det är ganska mycket.
Verkligen.
Och börjar man tänka då, tvååringen som kommer och säger, mamma jag vill ha mjölk. Ja, om man då ska följa den här tanken, då är det så här, jaha, vill du ha mjölk?
Ja.
Ja, vad finns det då?
Ja.
Ja, i kylskåp, hur ska du få tag på det då? Och jag har såg Karin Powell som är en otroligt duktig, hon har sådana familjehelger just för att lära föräldrar att förstå det här med curling på djupet. Hon illustrerade med en tvååring precis det här. Det var jättehäftigt. Så hon frågade föräldrar, får jag visa? För ungen var så här, jag vill ha mjölk.
Ja.
Och hon bara, vad finns det då? Ja, där. Okej, hur ska du få ta på det? Ja, sa hon. Ja. Och Karin sa ingenting. Ja, och till slut så kom ungen på att jag tar fram en stol. Så hon släppte fram stolen och så öppnade hon. Och sen så stod hon där med mjölktättran där. Ja, hur ska jag med en glas då? Ja, vad finns glas?
Ja.
Det här hämtade ingenting. Och ungen, tillbaka med mjölken, stängde ner, dra pallen till nästa, klättra upp nästa, tog ner glaset, tillbaka med pallen, tillbaka, öppna. Det är en lång procedur.
Ja, visst.
Ja, men ungen så nöjd. Och föräldrarna sa, 2 år kan väl inte hälla upp. Jo då, gick jättebra.
Vet du, jag tror att det här, när du berättar det här, jag försöker föreställa mig hur barnet känner, det måste vara otroligt så här empowering liksom. Att det är en gåva.
Jag upplever verkligen
när du beskriver det här, att det blir som en gåva.
Jag ser på dig som en kapabel människa.
Exakt.
Och då växer vi.
Ja, det gör vi.
Så det är det jag ser, och det är det som är mina, det är därför jag säger att jag känner att med någon slags liksom rätt att jag kan se på mina barn att de är jävligt kapabla.
Ja,
och de har sunda beteenden när det gäller mat och sömn och relationer. Och sen har alla sina saker och sina issues. Ingen, men där kan jag säga att det funkar.
Men det är skitbra det här. Och jag tror det här är en bra snå ihop grej. Att se dem som kapabla. Och ge och att det är en gåva. Mm. För man förväxlar brev, mackor till fem unga med kärlek.
Exakt.
Och det kan
bli tvärtom.
Ja, alltså, förstås. Exakt.
Jag ska ge ett sista exempel. Gud. Jag har ju den här hockeykillen.
Ja,
vi bor i ett område där väldigt många har
det väldigt bra. Har hockeykillen ska vi kanske definiera att du inte har en älskare utan.
Nej, en son som spelar hockey väldigt mycket.
Exakt, han gör det.
Typ jämt. Ja. Och i alla fall så bor vi i ett område där många har det bra.
Ja.
Där många barn är helt sönderkörlade.
Ja.
Och jag ser dessa 14-åriga killar som sitter med förakt. Säger till sina föräldrar, du kan ta hockeybaggen.
Oh my god.
Och de gör det. Och föräldrarna gör det.
Ja, det
och du vet, det skriker i mig så att jag nästan dör. Att köra en unge, det är att ta bort drivkraften för barnet. Om du vill ha en unge som står i ett rum och inte vet vad de ska göra, inte vet vem de är och inte vet vad de vill och inte som står stilla, då ska du köra dem.
Ja.
Så att de förstår det när de är bebisar.
Ja.
Att om jag gör så med den här bebisen så kommer min unge stå stilla och inte veta vart eller
hon, nej, det är bra eller hon att ska. Tänka
så att även om det är lite jobbigare att engagera sig och så är det värt det down the road.
Ja, men verkligen. Det är jättebra, Anna. Jag tycker det är jättebra. Och framförallt den här definitionen att curla, det är att göra allting för barnet som det kan göra själv. Och det är väl det här att folk inte inser hur mycket de kan göra själv. Man verkligen tror att det behövs mer, framförallt med små.
Ja, och det är där man då apropå lyhördhet kan se barnets egna initiativ. Så fort barnet tar ett initiativ, ser det som att de är kapabla till att utforska just den.
Ja,
och oavsett om det handlar om det, whatever, sätta på sig kläder.
Och posta uppifrån och ner var bra.
Ja.
Det var jättebra. Nu stryker jag ofta lite över min man när jag går förbi. Men det var ju länge sedan vi hånglade länge kanske. Sådär, på dagtid. men jag förstår. Nej, men det är mycket att tänka på. Och man, ibland vill man få sådana här soundbits som kan vara bra. Men de här tycker jag är bra. De grejerna faktiskt.
Ja.
Då, och nu, och jag brukar ju aldrig säga, ja, det brukar jag faktiskt visst göra. Säga att folk går till folks bloggar. Det är absolut, det är jätteviktigt att man upptäcker människors resurser. Och dina föräldrakurser låter fantastiska tycker jag. Och vad har du fått för resultat? Vad säger folk om det?
Du
har
men jag är ju så lycklig som det är klokt. Ja. Du har ju föräldrar som har just kolikträsket och rödögda och desperata.
Kan man inte göra någonting åt, tror jag. Men...
Jo.
Ja, du ser. Jo. Bara det är som en cliffhanger till nästa grej.
Nej, men då kommer de så kommer tillbaka så här, vi har fått ett liv. Vi har fått ett liv.
Ja.
Liksom, och sen alla de som börjar rätt från början.
Ja.
Så det som det kostar,
ja,
det är att många som jag har haft många omkring mig som har, till och med min egen syster, så att du har inte ens varit förälder för du har inte haft det för jobbigt.
Nej.
Jag sa att det här har varit målmedvetet hårt arbete att tänka liksom förebyggande.
Ja.
Jag har skördat frukterna av ungar som sover gott och äter allt och allt det där. Men liksom, men det är inte något som kommer av sig
själv. Nej, jag förstår det. Det är väldigt så här, som sagt, ambitiöst och det är plan om man har någon slags målbild.
Men det är värt det.
Tydligen.
Och nu har jag ju vänner. Mina ungar är vänner som jag har kul med.
Ja, det är roligt. Det är
underbart med
du, jag skulle fråga, jag vet att du har webbkurser, men har du webbkurser om det här också?
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har tagit fram ett kurs efter som är ju på väg att bli bok.
Ja.
Så det ska jag faktiskt, det brukar jag, det säljer jag samman med.
För jag tänker på varför folk tar det här.
Ja.
Och det, de här kurserna har du ju mest i Stockholm, jag förstår.
Ja, men jag ska genast nu lägga upp det där kurshäftet så man kan fixa det på hemsidan.
Mm.
Profylaxgruppens hemsida då, förstås måste man ju säga kanske.
Mm.
Och sen så funderar jag lite, men jag har ju en bok på gång, jag har samlat ganska mycket material får vi se.
Men, det finns ju böcker om föräldraskap, det är inte det. Nej. Men liksom, jag tycker om man har kurser som får så mycket bra gensvar om verkar, då borde du kunna nå till mera på något sätt. Än att man kommer till din lokal i Mariatorget. Liksom.
Det var ju en bra grej. Kanske ska jag göra en liten webbkurs om med olika kapitel. Det är ju väldigt
absolut
lätt gjort.
Det tycker jag.
Det är lite tack för dem.
Absolut, seminarie. Ja. Det ser så här som en avspark till
det. Ja, och sen så har jag gjort föreläsningarna sådana så att istället för att ta en lång kurs, för har man små barn eller hur det är, eller om man är gravid kan man också vara ganska trött. Då har jag liksom en och en halv timmes föreläsningar kring varje tema. Och det brukar vara ganska lagom.
Ja, det förstår jag. Men gud vad roligt. Tack Anna. Tack för detta. Samma. Jag känner fortfarande att vi kanske eventuellt skrapat lite längre ner, men nog finns det mycket kvar.
Eller hur?
Verkligen. Så att, ja, jag ska inte lägga beslag på dig för magpodden. Du får fan göra de där kurserna så att folk får tag i det. För jag känner så här, vi måste ha ett prat om det här och ett prat om det här. Men det kan vi ju ha någon gång kanske i alla fall.
Ja, det är men, så kul. Det här är så roligt.
Men annars som sagt, ni som är välsignade nog att bo omkring huvudstaden kan ju liksom söka upp Annas profylax då, eller profylaxgruppen, ja, heter den ju.
Och målet är att njuta. Njuta, ja, tillsammans.
Ja.
Så. Lägga rätt sak, energi på rätt sak.
Ja, men verkligen. Mm. Precis. Då så, tack och adjö. Hej då.
Ja.
Ja, men då har du lyssnat på mig och Anna prata om det här med föräldraskap och saker man kan göra och inte borde göra. Och väldigt mycket har vi hunnit med. Men det var inte så konstigt, för vi höll på nästan en hel timme. Och då kanske du kände att du var färdig med oss. Men jag ska bara berätta det, att när vi hade slutat spela in så tänkte jag att nej, jag måste prata lite mer om det här med att somna själv. För att där har jag verkligen inte lyckats på något vis. Jag sov mycket hos mina föräldrar när jag var barn. Och min dotter har också haft svårt att somna själv. Och då när Anna och jag pratade lite mer om det, så insåg jag att jag nog hade misstolkat henne lite och inte riktigt tyckte jag det framgick vad hon egentligen stod för när det gällde det där. Så jag bestämde mig för att vi måste nog ta en liten snutt till om det här. Den lilla inspelningen hittar du på Magpoddens hemsida, magpodden.com. Den ligger som en vanlig ljudfil i själva blogginlägget. Och ska du hitta oss någon gång så här, kanske långt efter jag lagt upp det här, så ska du helt enkelt gå till samtal nummer 50. Vara mamma med Anna Frisk heter den. Och där ligger det en ljudfil utöver den som är kopplad till iTunes då. Och den kan du lyssna på som lite bonus sådär. Välkommen till magpodden.com.